P1, Sveriges Radio.
Värmebölja drar in över Europa med bland annat röda varningar och rekordtemperaturer i Frankrike som följd. Hör vår utsända i Paris och meteorologiexpert om värmen. Och 19-åriga fotbollsspelaren Felicia Schröder blir historisk. Hennes övergång från BK Häcken till Real Madrid gör henne till den dyraste damspelaren någonsin. Hör Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander om rekordtransfern. Och så om Almedalsveckan som inleddes här under dagen såklart. Varmt välkomna att lyssna, jag heter Emil Rönnlund. Ja, det råder värmebölja i stora delar av Europa och vädervarningarna blir allt fler. I Frankrike har man uppmätt den varmaste dagen sedan man började mäta 1947. Snitttemperaturen låg precis under 30 grader och på sina håll så har termometern här under tisdagen visat över 40 grader, rapporterar flera medier. Och i huvudstaden Paris så har vi Ekots utsända Caroline Poron. Ja, hur har du det i värmen? Hur ser det ut där du är?
Ja, det är väldigt skönt att solen har gått ner och det märker man att många här tycker. Det sitter folk på uteserveringar precis överallt och det ser faktiskt ganska härligt ut. Och det fläktar lite även om det är en varm fläkt, så att jag tror folk passar på nu när det har blivit mörkt att gå ut.
Ja, jag tänker utöver att det har varit väldigt varmt och sådär. Hur märks det av att Frankrike är upp med ett värmerekord? Hur pratas det om det?
Ja, det är ju ett ämne som dominerar alla samtal och framförallt medierna. Det är ju allting annat har ju fått stå tillbaka förstås. Och det är ju skrämmande att man har haft den historiskt varmaste dagen och att det dessutom kommer att hålla i sig så länge. Det är ju någonting som man är väldigt orolig över. Men det som man är orolig för nu, det är att det ska bli gräsbränder. Man pratar om en slags hårtorkseffekt som syftar på en mycket varm och blåsig luft som snabbt torkar ut vegetationen och då ökar risken för bränder. Så det är det man pratar mycket om nu.
Mm. Vi har sett rapporter om att Eiffeltornet och Louvren har stängt till exempel, viktiga turistmål. Men jag tänker fransmännen i vardagen, vad gör de för att klara av värmen?
Ja, ända sedan i fredags så har jag sett folk bära omkring på kartonger med nyinköpta fläktar. Så att de flesta säkrar nu upp att de åtminstone har en fläkt hemma eller någon slags AC. De som har tjocka väggar och fönsterluckor, för till exempel ute på landet så är ju många gamla hus som ser ut på det sättet. De håller sig nog inne och där kan man nog hålla en någorlunda temperatur. Men här i Paris så är lägenheten ofta väldigt dåligt isolerade och många behöver ju ta sig ut då för att hitta svalka istället. Och då handlar det om att gå till parker som öppnar på natten. Och så är det många som går och badar ju i Canal Saint-Martin för att man nu börjar tillåta bad mitt i Paris. Eller så kan man ju söka sig till biografer eller affärer där det är svalt också.
Mm. Det låter ganska stimmigt där du är, minst sagt. Folk rör sig ut ändå. Ja. Men du, som jag har sett det rapporteras om att sen i torsdags då så har 40 dödsfall genom drunkning rapporterats, inte minst bland unga då. Det här säger premiärminister Le Cornu då. Men hur hanterar politiken det här och nu liksom?
Ja, men den franska regeringen behandlar värmeböljan som en bred samhällskris och man har ju satt ihop en krisgrupp med olika ministrar och då har man jobbat utifrån tre olika scenarion. Att den första är att värmeböljan kan bli kortvarig, medellång eller långvarig och premiärminister Le Cornu har pekat ut tre stycken prioriteringar för det här. Och det första är ju det här att sjukvården ska orka med belastningen. Det är en viktig fråga. Och den andra är ju att sårbara och isolerade personer ska få stöd. Det har man ju gått ut med instruktioner till folk om att hålla kontakt med sina släktingar. Så att se till att de har det bra och har kontakt med dem. Och den tredje prioriteten är att risken för skogsbränder och påverkan på jordbruk och åska och översvämningar, att man ska bevaka det väldigt noga.
Ser Ekots utsända Caroline Poron där från Paris. Häng kvar Caroline, men för nu tar jag gärna in Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet. Varmt välkommen.
Hej, hej.
Du, den här typen av värmebölja, rekord i Frankrike, röda varningar, förvånar dig alltså hur utbredd och intensiv det är, eller är det väntat?
Nej, förvånad är jag väl egentligen inte. Vi har ju vetat ganska länge att ett varmare klimat ger oss mer intensiva och mer frekventa sådana här värmeböljor och även extrem nederbörd. Så att sannolikheten för den här typen av händelser ökar för varje år, för så länge som vi fortsätter att värma upp klimatet. Sen vet man ju inte när de inträffar, för det är ju en sak som styrs av vädret. Va? Och i det här fallet då, så kunde man veta några dagar i förväg att det här skulle komma. Så att på det korta och på det statistiska planet så är det inte särskilt förvånande. Men annars så är det ju slumpen som styr vilka dagar eller vilka tillfällen det här händer. Då. Mm.
Men jag tänker, värmerekord har ju slagits förr. Alltså, hur kan man vara så säker på att det är just klimatförändringar och globala uppvärmningar som ligger till grund?
Ja, värmerekord slås ju hela tiden på ett eller annat sätt. Va? Det beror ju ofta på hur man definierar då. Den varmaste dagen med det datumet som någonsin har inträffat, eller den varmaste dagen i viss månad eller så. Det finns ju många sätt att definiera det på. Va? Men om man tittar på den statistik som finns över just extrema väderhändelser då, så har vi ju sett en ökad frekvens och en ökad magnitud, alltså storlek, det är värme i de här värmeböljorna. Va? Och det är helt i linje med det som vi förväntar oss ifrån både modellen och även från ren statistik över klimatet. Va? Så att vi är inte ett dugg osäkra på just den frågan, att det här frekvensen och magnituden hänger ihop med klimatförändringarna. Sen att det händer just nu, va, det är slumpen som styr.
Ja, okej. Men om vi tittar på det här värdet just nu då, vad är det som ligger till grund för den här rekordhettan?
Ja, det är väldigt varm luft från västra Nordafrika. Det ser väldigt likadant ut som det var förra gången, som inte var så hemskt länge sedan. Alltså väldigt varm luft från västra Nordafrika som förs upp norrut över västra Europa med ett ganska intensivt högtryck över Centraleuropa. Mm. Och kommer upp över först Spanien, sen Frankrike, sen kommer upp över Storbritannien, södra Storbritannien, och så småningom så får vi också en liten släng av det hela, kanske upp till södra Norrland eller så. Även om det inte blir 40 grader hos oss, så är det i alla fall samma luftmassa då.
Ja, och jag tänker att vi ska ta itu med vad vi kan vänta oss här i Sverige. Men innan dess, alltså, om det är någon som kanske ser de här rubrikerna och tänker, men herregud, jag ska ju ner på kontinenten imorgon eller så. Vad ska man tänka på då om man reser i hettans Europa?
Ja, man ska ju planera för det då, så att man ser till att man har ordentligt med vätska med sig, att man köper på sig vatten och att man tar rejäla pauser och att man försöker hålla sig så mycket som möjligt i skuggan under dagtid när det går. Och kanske försöker att resa mer på kvällstid eller på nattetid då, när det inte är lika jobbigt väder. Va? Så att det är egentligen bara att vara lite sunt förnuft som gäller. Men det är bra om man planerar innan, så att man inte blir sittande där på motorvägen och inte har något vatten. Va? Mm.
Och ja, vad tror du? Sommaren 2026, kan vi vänta oss fler värmetoppar i Europa och kanske också här i Sverige? Eller vad säger du?
Ja, det är ju det som är det lustiga med den här statistiken. Va? Det är ju så att frekvensen av de här händelserna ökar. Va? Men det går ju inte att säga i förväg vilket år eller vilken månad som det kommer inträffa. Va? Så att vad som kommer hända under resten av sommaren, det är fortfarande ett blankt ark. Va? Det känns ju lite grann så som att nu har det hänt två gånger. Då måste ju sannolikheten för att det händer igen vara mycket, mycket mindre. Va? Men det är ju faktiskt så att sannolikheten är precis lika stor hela tiden då. Och så att resten av sommaren är väldigt svårt att säga någonting om. Va? Men rent allmänt sett från i år och kommande år, så blir det vanligare och vanligare med den här typen av väderhändelser. Just den här episoden, va, den kommer att, som det ser ut just nu, fortsätta den här veckan ut och kanske över helgen och ebba ut i början på nästa vecka. Va. Men det är en ganska lång prognos, så att det kan hinna hända mycket innan den är färdig.
säger Mikael Tjärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, fortfarande med oss Caroline Poron som är Ekots utsända i Frankrike, i Paris närmare bestämt. Ja, vad säger prognoserna där de närmsta dagarna?
Ja, prognoserna bekräftar det som sades precis nyss, att det ser ut att hålla i sig till slutet av veckan och sen så kanske det lättar, men det vet man ju inte riktigt ännu.
Det där säger Caroline Poron som är Ekots utsända i Paris. Vi har pratat om värmerekord där som har uppmätts här under dagen. Vi hörde också Mikael Tjärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet. Och här under kvällen så har det skrivits fotbollshistoria, och jag pratar inte om något som hänt i herrarnas fotbolls-VM, utan det handlar om den 19-åriga svensken Felicia Schröder som ikväll blev klar för spanska storklubben Real Madrid. Det bekräftar hennes nuvarande klubb BK Häcken på sin hemsida. Klubben skriver att hon blir damfotbollens dyraste spelare någonsin. De skriver det utan att presentera en köpeskilling, men enligt SVT så ligger den på drygt 15 miljoner kronor. Och strax efter att transfern blev officiell så pratade jag med Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander som säger så här om övergången.
Ja, men det är jätteroligt, framförallt för Felicia Schröder att hon får komma ut och bli proffs. Men också stort att vara, nu kan man inte, vet jag inte precis vad summorna är, men att hon går för en sån stor peng, det betyder ju också att det är en klubb som verkligen vill ha henne och att hon har gjort det väldigt bra i BK Häcken och i landslaget.
Mm. Men alltså blott 19 år och redan nu den dyraste damfotbollsspelaren någonsin. Vad är det här för spelare?
Ja, men det är en spelare som jag tycker de senaste åren har utvecklats mer och mer. Hon är ju inte bara en målskytt utan också en spelare som jobbar hårt i det defensiva, och jag tycker att ja, men hon har en del grejer kvar att lära, så att det är ju också en bra grej att hon går till en klubb som hon kommer antagligen få spela ganska mycket, som gör att utvecklingen kommer gå ja, men spikrakt uppåt.
Mm. Men vad är det liksom den främsta anledningen till att hon blir den dyraste någonsin, skulle du säga?
Jättetalang är en utav sakerna, och att hon är en målskytt. Ofta så är det ju forwards som brukar gå för lite mer pengar, för de är där för att de ska göra målen, och det är ju det. Hon är inköpt till Real Madrid, så det kommer ju också med en press, gör det ju, men jag tror att hon kommer klara av det.
Mm. De här förbättringsområdena du pekar på då, vad handlar det om?
Nej, men det är klart att även om hon gör mycket mål så kan hon fortfarande bli bättre framför mål. Jag tycker att hon kan bli ännu starkare i sitt targetspel, att hon tar emot bollen och kan spela hem. Och sen så kommer ju också, ju äldre man blir så kommer ju det här rutinen, hur man ska löpa och allting sånt. Så att jag ser att hon kommer ha en fantastisk karriär utomlands, och så väntar vi bara på det där första svenska landslagsmålet i A-landslaget också.
Mm. Men BK Häckens fotbollschef, han säger att den här avgången kommer, citat, stärka damfotbollen. Vad säger du om det?
Ja, men det är klart att vi gör det. Det är ju jätteroligt att priserna börjar gå upp för damfotbollsspelare också. Att man går för större summor, och ett intresse som har ökat jättemycket de senaste åren. Så att det är klart att det är ringar på vattnet. Så det betyder mycket för svensk fotboll. Även om vi tappar en väldigt sevärd spelare ifrån damallsvenskan.
Mm. Och du pratade om det här, eller du var inne på det, den här pressen som det innebär att som 19-åring blir den dyraste spelaren någonsin. Hur ser du på Felicia Schröders omedelbara och sen kanske på lite längre sikt framtid?
Ja, men det är klart att det kommer med en press till den här prislappen också. Och sen så får man ju tänka på att flytta hemifrån till ett nytt land och en ny stad och allting sånt. Det är också en omställning. Men jag känner ju inte och vet inte riktigt hur Felicia Schröder är som person, om hon är en som tar för sig mycket. Så att det är klart att man måste ta för sig när man väl kommer utomlands. Jag vet ju själv hur det var första gången när jag flyttade ut till då Nederländerna. Det var tufft i början, och det handlar ju om att bara liksom försöka och tro på sig själv och göra det man är bra på, så kommer hon lösa det galant. Och jag tror att hon är ju vår framtidsstjärna längst uppe i det svenska landslaget på topp där.
Säger alltså Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Och nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Ylva Lilja och Marcus Karlhed.
Till Israel nu där det pågår en kunskapsflykt från landet, en så kallad brain drain. Siffrorna är än så länge inte alarmerande, men trenden är mycket allvarlig. Det säger en av Israels ledande socioekonomiska forskare, ekonomiprofessorn Dan Ben-David.
Och det är allvarligt eftersom de som lämnar landet är de högutbildade, de som står för Israels ekonomiska tillväxt, medan den befolkningsgrupp som ökar mest i landet, de ultraortodoxa, inte bidrar till ekonomin. Och vår korrespondent har träffat ekonomiprofessorn som slår larm.
We've had an upsurge in immigration. It's not overwhelming numbers. It's the direction that's a problem, and it's who they are that's a problem. They're primarily young in their 30s and 40s and primarily educated.
Utvandringen från Israel har ökat de senaste 3 åren. Förra året lämnade 70 000 människor Israel, åren dessförinnan mellan 20 och 40 000. Siffrorna är inte dramatiska, men det är kategorin människor som emigrerar som oroar, säger makroekonomen Dan Ben-David. De är unga i 30-40-årsåldern och de är högutbildade. De arbetar till exempel inom high-tech som är motorn i Israels ekonomiska tillväxt. Högteknologin står för 20% av Israels BNP. Men antalet israeler som arbetar inom high-tech utgör bara 10% av arbetsstyrkan. Det är ungefär 300 000 människor. Så om några 10 000 av dem väljer att lämna landet så ligger vi pyrt till, säger Dan Ben-David.
The high-tech guys, the physicians and all the senior faculty, these are the ones that are primarily the people that keep Israel in the developed world economically, healthcare-wise, and knowledge-wise, which feeds into the rest, okay? It's less than 300,000 people. If a few tens of thousands decide that this country has no future, we're in deep trouble.
Orsakerna till kunskapsflykten är flera. Det handlar inte bara om att Israel har varit i krig i 3 år, utan också om bättre karriärmöjligheter utomlands och i många fall en oro för Israels framtid och demokrati med en regering som försöker nedmontera rättsväsendet och inte bryr sig om kunskap, säger Dan Ben-David. Vissa ministrar säger till och med, äsch, vi har så många med doktorsexamen i landet, vi behöver inte alla, låt dem åka härifrån. Många israeliska akademiker tillbringar ett par år utomlands för att forska. Det gjorde jag också, säger Dan Ben-David. Men vi kom tillbaka, det är här vi vill leva. Men de som är unga idag har inte samma motivation när de känner att landet styrs av galningar, säger han.
Because these idiots say, okay, you guys can leave. Who needs you? There are enough PhDs. When I returned 35 years ago, I took a pay cut of 75%. We come here because we want to live here, because this is where we want our children to grow up and live. But if these crazies control the place, then why return?
Jag träffar professor Dan Ben-David i hans hem i Kochav Yair i centrala Israel. Ett relativt välbärgat villasamhälle där flera av Israels politiker och militära ledare har bott. Bland dem den tidigare försvars- och premiärministern Ehud Barak. Kochav Yair är också känt för att ha några av Israels bästa skolor, där över 90% av eleverna går vidare till universitetsstudier efter gymnasiet. Och skolorna i Israel är också en av Dan Ben-Davids främsta käpphästar. Det faktum att landets ultraortodoxa tillåts driva skolor där barnen slipper lära sig kärnämnen som matte och engelska för att istället ägna sig åt bibelstudier.
When you brainwash your children, you make sure that they don't learn any math or science or English or anything that they need to work in a modern society. That's something that our politicians enabled to get them to join them. But in the meantime, they grew.
Och politikerna tillåter detta för att få de ultraortodoxas röster, säger Dan Ben-David. Under tiden blir de ultraortodoxa fler och fler. De får i genomsnitt mellan 6 och 7 barn per familj jämfört med i genomsnitt 2 barn för resten av befolkningen. De ultraortodoxa ska inte förväxlas med de militanta bosättarna på Västbanken eller andra religiösa grupper i Israel. De ultraortodoxa är den grupp som skildras i den populära tv-serien Stissel. De lever sparsamt och avskilt i mindre välbärgade stadsdelar. Männen klär sig oftast i svarta rockar, hattar och vita skjortor. De flesta män arbetar inte utan ägnar dagarna åt bibelstudier. Och de har länge lyckats undvika värnplikt, vilket gjort att ilskan mot dem i resten av Israel har ökat dramatiskt under dessa tre år av krig.
The outrage against the Haredim is enormous today in all parts of Israeli society, all parts. Because we lost tens of thousands of soldiers killed and injured who cannot come back to the combat units. We need more soldiers. And we have people that can be those soldiers who refuse to join the army.
Idag utgör de ultraortodoxa 13% av befolkningen i Israel. Men skulle man räkna enbart barnen i Israel så kommer idag 26% av dem från ultraortodoxa familjer. Och det är de som kommer att dominera i framtiden, säger Dan Ben David. Och det kommer att påverka produktivitet och tillväxt. För om barnen i den snabbast växande befolkningsgruppen inte får den utbildning de förtjänar så kan vi glömma vår exceptionella ekonomiska tillväxt, vår spetskompetens på universiteten, vår förstklassiga sjukvård och vår militärteknologi, säger han.
We are not going to have a country here in several decades. Forget about a first world economy, which means no first world healthcare or first world welfare, but no first world army.
Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
Så ska vi till Visby och Almedalsveckan. Pia Fridén finns där.
Ja, politikerveckan har ju dragit igång och i morse kunde ni höra Ebba Busch och Simona Moamsson här på Sveriges Radios scen. Nu har jag fått annat celebert sällskap, nämligen Ekots politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Hej!
Hejsan!
Och hej publiken här i Almedalen! Helena och Fredrik, ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1 för att hjälpa oss sortera bland dagens utspel, tal och politikskvaller. Och så ställer vi varje dag frågan, varför gör politikerna som de gör? Idag specifikt, varför politiker ställer upp på allt. Men först, det är som sagt KD och L som inleder veckan i Almedalen. Ebba Busch höll sitt tal här vid lunchtid där hon riktade in sig på familjepolitik. Vad var hennes budskap?
Ja, själva nyheten det var att även Kristdemokraterna vill höja barnbidraget och ganska rejält. Det här vill ju redan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men nu även Kristdemokraterna. Det andra budskapet var, kan man säga, att hon talade väldigt mycket om välfärdsfrågor, alltså vård, skola och omsorg tog en rejäl bit. Och det här hänger då samman med att Ebba Busch tycker att nu måste Tidöpartierna tillsammans driva de frågorna, därför att ja, de ligger ju under i valet helt enkelt, och just de här välfärdsfrågorna, där har de rödgröna det största förtroendet. Det här måste man nu göra någonting åt, har hon sa hon lite strängt igår.
En tolkning man kan göra där är ju att nu börjar jakten på de kvinnliga väljarna, därför att sidan har ju haft problem att locka kvinnliga väljare, men nu går man in med en offensiv på det området. Och hon varslade ju också lite grann om att de andra två tidigpartierna som inte har varit här ännu kommer att prata om välfärdsfrågor också. Man kommer att märka det även hos M och SD.
Men vilka möjligheter har hon att få igenom det här höjda barnbidraget till exempel inom tidssamarbetet?
Ja, alltså, ja, det ser ju inte helt lätt ut eftersom det var så pass dyrt, men det är klart att ja, det är ju inte omöjligt. Det beror på vad det är för läge då. Men jag tänker, hon sa ju också då att nu måste vi börja dra väljare över blockgränsen. Hon menar att det är hon som ska göra det jobbet. Och det där har man hört nu ett antal gånger. Och det är ju lite lustigt där, för att de här två partierna, om man då tänker att hon ska ta från Socialdemokraterna då, så är det två partier som står väldigt, väldigt långt från varandra. Deras väljare tycker illa om respektive parti. Så att, och Kristdemokraterna har faktiskt netto tappat väljare till Socialdemokraterna den här mandatperioden. Så Exakt hur det där ska gå till, det kan man undra. Men Ebba Busch säger att det ska hon ordna.
Helena. Sverigedemokraterna vill inte höja barnbidrag. Det har funnits diskussioner på tidersidan om just detta att göra en höjning av barnbidraget. Dels för att då kanske ta en populär fråga från den rödgröna sidan, men också för att då KD till exempel har velat göra detta. Men då har man landat istället i den här tillfälliga sänkningen av matmomsen. Jag tror att, det kan bli problem att få igenom det här. För att SD vill hellre ha ett barnavdrag. Så att, det finns ingen enighet på den sidan om det här.
Men är Ebba Busch beredd att lämna Tidösamarbetet ifall hon inte får gehör för sina hjärtefrågor?
Alltså jag tror inte alls på det där. Det är ganska mycket spekulation bland politiska kommentatorer om att Kristdemokraterna skulle närma sig Socialdemokraterna och vara beredda att samarbeta med dem. Jag tror inte alls på det där. Däremot har ju då Ebba Busch sagt att det deras strategi i huvudplanen är att ta deras väljare, Socialdemokraterna. Det är ju då någonting helt annat än än ett samarbete.
Jag är inte lika tvärsäker som Fredrik, men jag tror att det är inte i närtid. Men alltså hon flörtar ju ganska intensivt med Magdalena Andersson och har ju gjort det. Hon har ju öppnat själv för spekulationer i den riktningen. Och det är klart att man kan tolka det här välfärdsutspelet också som ett led i det. Men hon var ju ganska tydlig idag med att dänga olika saker i huvudet på de rödgröna och framhålla att det är Tidö gänget som gäller.
Samtidigt så finns det ju motsättningar där. Vi hade ju Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson här på scen i morse. De delar dagen i Almedalen. Och när det gäller vinster i skolan och föräldraförsäkring så har de motsatt politik. Är motsättningarna något de vill tona ner?
Verkligen. Det var ju Ebba Busch. Hon ansträngde sig hårt för att utmåla den rödgröna politiken för föräldraförsäkringen som ett stort hot. Men att även Liberalerna drar åt samma riktning, det var inget som helst problem. Så att det gjorde de verkligen.
Samtidigt så pratar de om att det krävs en kvinna vid rodet. Vad tänkte du när du hörde det, Helena?
Ja, men jag hoppade till där faktiskt. Det är intressant. Jag tror i och för sig att hon mest syftade på sig själv. Att det är hon som ska vara den här kvinnliga ledaren. Men det är klart att det kan ju öppna då för nya tolkningar om att hon är spelbar för fler personer än Ulf Kristersson. Även om hon ju verkligen förnekar det på alla direkta frågor om huruvida hon skulle kunna inleda ett samarbete på mer organiserad nivå med S till exempel.
Liberalerna på sin sida, de vill sänka den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare. Hur nya är de beskeden?
Ja, alltså Liberalerna vill egentligen alltid sänka skatten för höginkomsttagare när det är möjligt. Så att det var ju långt ifrån oväntat, men det är ju nytt för den här gången så att säga. Ja, att man skulle just halvera det. Uppfattar jag det som i alla fall att det var nytt?
Ja, det var väl nytt med datumet att det ska börja ske från den 1 januari. Men de har sagt i sitt valmanifest att det ska halveras då. Från dagens 20% för alla som tjänar över 55 000. Allt över det ska beskattas idag med 20%. Det vill man halvera då på sikt.
Men man kan säga att det här innebär också att nu har på väldigt kort tid Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gått ut med tre helt olika modeller för hur man ska sänka skatterna som inte är förenliga. Just nu bryr de sig inte så mycket om att samordna sina budskap, utan det blir så där när det ser lite då mörkt ut för en del partier att då är det viktiga egentligen att satsa på sitt eget parti.
Är det något annat som ni sett eller hört under dagen som har fastnat?
Nej, men det är nog detta. Alltså att Simona Moansson kallar KD och L för järnaxeln för välfärden inom Tidösidan. Det var ju nytt. Alltså här vill man då försöka mjuka upp sin framtoning lite grann med och satsa på välfärdsfrågor. Så använder man ett sånt jättehårt begrepp som ju för tanken till Moderaternas och Socialdemokraterna som kallades för järnaxeln mot migration förr i världen. Så att ja, nej men välfärdsfokuset och också att det är plånboksfrågor som gäller väldigt mycket.
Om vi ska titta på opinionssiffrorna då. Kristdemokraterna 4,5%, Liberalerna 2,5% i SCB:s mätning. Varför går det inte bättre för de här partierna, Fredrik?
Kristdemokraterna går upp och ner och om man jämför med tidigare mandatperioder så är inte det här så dåligt. Alltså att där är väl risken för, där är väl anledningen till oro betydligt mindre. Men Liberalerna däremot, där finns det stor anledning till oro därför att det nu, om vi tittar på när den samlade bilden från opinionsmätningar, så går det inte åt rätt håll än. Så det är ju otroligt viktigt för ett parti som ligger så lågt. Så att det ser ju väldigt allvarligt ut för dem.
Detta om dagen i Almedalen. Nu till dagens fråga. Varför politiker ställer upp på allt? Valår, det innebär ju alltid fullspäckade scheman för politikerna. Men känslan är att det varit extra mycket partiledare. I radio, tv, poddar, debatter, långa och korta intervjuer, utfrågningar, upptåg och uppdateringar i sociala medier. Just det här valåret kanske inte så konstigt med tanke på hur medielandskapet har expanderat. Och i år har partiledarna också fått många frågor och påståenden om sitt privatliv som de valt att tackla lite olika. Vi kan lyssna.
Det här låter bekant.
Mm, det gör det. Vad är det?
Det är en bumper som spelas innan varje klipp på sajten pornhub.com. Du har aldrig haft sex i en bil.
Jo, det har jag.
Du kan inte Sveriges grundlagar.
Du tänker att...
Jag tänker exakt det. Det blir inga fler barn. Aldrig att du går igenom den där skiten igen.
På nästa fråga.
Ja, några exempel här från SVTs fördomsshowen som fått blandade reaktioner. Tjänar eller förlorar partierna på att ställa upp på den här typen av utfrågningar? Vad säger ni?
Det är ganska höga insatser. Ganska riskabelt. Det är ju inte bara det där med de här privata frågorna om sex som de flesta partiledare brukar ha lärt sig att hantera genom att passa på hela ämnet, även om det inte var riktigt så den här gången. Det är det ena, men det andra är ju kunskapstesten är ju ganska, det tenderar ju att kunna kliva fast när det visar sig att en partiledare är mycket okunnig. Så.
Jag tror inte att partiledarna har någonting alls att vinna på att ställa upp i sån här utlämnande program där flera då dessutom får sina kunskapsluckor obarmhärtigt blottade. Och dessa kunskapsluckor får de ju sen leva med att alla kommer ihåg och kommer att påminna om i decennier. Så har det ju faktiskt varit för flera partiledare.
Men hur långt kan och bör eller ska man gå för att nå ut med sin politik?
Alltså det är ju en svår avvägning. Är man helt okänd eller har rykte om sig vara liksom lite svår som person, då kan man i och för sig förstå lockelsen då i att ställa upp på den här typen av underhållningsprogram. För här handlar det ju inte om att nå ut med sin politik, utan det handlar om att nå ut med sig själv. Och det kan ju vara nog så viktigt, därför att vi är ju ganska personfixerade i den politiska rapporteringen. Men generellt så visar ju mätningar som Fredrik har koll på, du kanske ska komma in på det, att humor och sådär, det är en oviktig egenskap. De två mest populära partiledarna som vi har haft på senare tid, Magdalena Andersson och Fredrik Reinfeldt, är ju inga glitterpinnar, om uttrycket tillåts. Eller hur?
Nej, precis. Nej, jag tänkte precis komma in på det där. När man frågar väljarna själva vad de tycker är viktigast om en partiledare då är, eller politiker, då är det att personen är kunnig och pålitlig. Och när Magdalena Andersson hade som högst ljussiffror, då var hon ju bjussade hon väl ännu mindre på sig själv, så att säga. Så att det där verkar ju inte särskilt viktigt. Och men det här handlar väl delvis om den här jakten på de här extremt svårfångade väljarna, nämligen de yngre. Det är ju ofta det handlar om när man ställer upp i Det som de oftast får skit för partiledarna, det är ju när de är hos någon influencer och får okunniga eller helt ofarliga och ointressanta frågor. Men det handlar ju då om att då hoppas man ju då att man ska kunna nå ut till exempel unga kvinnor i det fallet, eller tjejer. Och så vågar partiledarna inte riktigt låta bli.
Och sen hörde jag också ett rykte om att just fördomsshowen hade kontaktat samtliga partiledare och sagt då till alla att nej, men alla andra har redan tackat ja. Och sen så hörde jag också att de spelade in alla de här 8 programmen då på 48 timmar på 2 dygn för att ingen skulle ha chansen att liksom varna de andra. Ni måste hoppa av det här. Mm. Nej, men jag vet inte om det stämmer, men det kan vara så.
Men lättsamma intervjuer är klart att det är lite lockande. Det kräver ju inte, för det första är det roligare och det kanske ger en liksom trevligare bild, och sen är det ju inte alls lika mycket förberedelser. Det jobbigaste för partiledarna att vara med i, det är ju de här programmen som kräver en lång förberedelsetid, som är ganska hård granskning. Alltså Ekots lördagsintervju, 30 minuter. Det är de som oftast, som kanske lättast får ett nej. Därför att det kräver så mycket och riskerna är så stora.
Men det här med att ställa upp på nästan alltid är faktiskt inget nytt. Vi har fler exempel från förr i tiden. Så här lät 1998 i TV3-programmet Silikon när dåvarande folkpartiledare Lars Leijonborg svarade på frågor.
När mätte du din snopp senast?
Ja, det var nog rätt många år sedan. Jag har blivit mer självsäker med åren. Så jag behöver inte mäta längre.
Rakade du pungen?
Nej.
Ja, vad blev det för reaktioner på det här?
Det blev ju väldigt spritt och du och jag minns ju detta fortfarande. Så att det tyder väl på att det var en dålig strategi att svara på de där frågorna.
Och det är ju så, just som jag nämnde förut, att man får ju leva med det här i resten av sitt liv. Alltså det här är nästan 30 år gammalt klipp. Så att nej, ställ inte upp om det finns risk att det kan bli katastrof. Och han borde inte ha gjort detta.
Men nu ska han ju kandidera, Lars Leijonborg, för Liberalerna i valet i höst. Så kan det här gamla intervjun hjälpa eller skälpa?
Ja, varken eller, tror jag.
Nej, det är så länge sedan.
Han är väl en, jag uppfattar Lars Leijonborg som en ganska populär person bland journalister. Men när han slutade som partiledare, då hade han ju dåliga förtroendesiffror. Men den där spelar väl inte så stor roll längre. Han drar ju liksom inte, det är inte han som är loket i den där valrörelsen.
I de här sammanhangen kan man ju säga att Magdalena Andersson, hon fick frågan om någon så här sexfråga i just fördomsshowen nu, så svarade hon ju det enda som en partiledare ska svara, nämligen att ingen vill veta svaret på denna fråga.
Inför valet 2006 då sjöng och dansade statsminister Göran Persson med kossan Doris i barnprogrammet Abrakadabra. Vi kan lyssna på det.
Lyssna på vad andra vill, skicka hälsningar, sedan fatta rätt beslut, annars åker du ut.
Jag vill bestämma.
Fick det här några följder för Persson och Socialdemokraterna?
Ja, inga dåliga egentligen, men det här gjorde ju Persson då när hans popularitet var som högst, om jag inte minns fel. Sen så gick det ju det ut för, men det tror jag inte hade med det här, inte med det här att göra. Men det är ju det här med att ställa upp i barnprogram uppfattar jag ändå som mindre kontroversiellt faktiskt. Än att till exempel svara på frågor om sitt sexliv.
Men banade det väg för fler politiker att göra roliga grejer, eller blev det tvärtom?
Alltså jag kan nog säga att det generellt har minskat lite grann med åren. Alltså det mest jippobetonade ser man inte lika mycket, tycker jag egentligen faktiskt. Alltså Schyman som brände pengar här i Almedalen, eller andra kvinnliga partiledare som har berättat öppet om sina förlossningar och annat privat. Eller partiledare som poserar i badbyxor. Det gjorde Alf Svensson i forntiden. Så att jag undrar faktiskt om det inte ännu var faktiskt lite mer för den nu.
Det finns ju någon berömd bild på Olof Johansson också, centerledaren, när en fotograf har lyckats övertala honom att han ska gå ut i vattnet fast han har sin kostym på sig. Men de fattar ju också att det går ju att missbruka sånt där också, att om man liksom lurar någon, man ska visa att någon ställer upp på vad som helst.
Även Carl Bildt, moderatledaren, har varit ute på hal is. I valrörelsen 1988 sjöng han den här låten.
Coca-Cola spelar freestyle med fäckmusik. Fyra bugg och en Coca-Cola av sommarromantik. Du leva och vill du dansa, våga skratta, våga. Det är fel det här.
Ja, det gick inte så bra för Moderaterna i valet då. De förlorade.
Visst är det konstigt?
Ja, jättekonstigt. Hade det med det här att göra?
Ja, säkert, nej.
Vi kan ju berätta sammanhanget. Han hälsade på Bert Karlsson i hans studio i Skara. Och då kuppade Bert och lät Carl Bildt sjunga. Och det här blev ju verkligen en klassiker. Men på den tiden trodde ju folk att Bildt var tråkig. Han hade ju den framtoningen rätt mycket. Han var ju lite så här teknokratisk. Men sanningen är ju den att han ofta var en showkille. Så där. När Moderaterna har sina stämmor så brukar det vara han som står för underhållningen. Och har uppträtt i konstiga kavajer och varit festlig i största allmänhet. En gång saboterade han en intervju som jag gjorde på en moderatstämma för mig, att det var Benjamin Dosa jag intervjuade. Då gick han förbi och gjorde roliga miner i bakgrunden. Så att den där intervjun pajade fullständigt och jag fick göra om det.
Men Bildt skämtade om det här fyra Bugg och Coca-Cola i Almedalen 2014 då han dansade till just den här låten på scen i Almedalen tillsammans med Beatrice Ask, justitieminister, och fick då frågan av Aftonbladet om han inte skulle sjunga också, och då svarade han att jag sjöng den i en valrörelse för många år sedan och det gick väldigt dåligt i valet, så går det dåligt i valet nu så har vi något att skylla på. Så han, humor har han i alla fall.
Absolut.
Ja, som sagt, vilken roll spelar då de här lite mer ploja sammanhangen för partierna?
Alltså jag tror att det spelar väldigt liten roll egentligen. Men det är väl där det finns någon slags... Dels är det ju som sagt sammanhang som är lätta i att vara med i. Det finns en dröm om att nå unga, och ibland så kan det ju vara att de... Om politiken har lite dåliga förtroendesiffror så har kanske pressfolket hoppas att de ska kunna vända det, men att man ska ställa upp på det. Men jag tror ju inte att det lönar sig.
Är man ny partiledare, då är det väldigt viktigt att synas så mycket det bara går för att bli känd helt enkelt bland väljarna. Så att det är nog en förklaring i vissa fall.
För de säger ju inte ja till allt. När DN lät influensen och poddprofilen Edvin Törnblom göra deras stora partiledarintervjuer så hoppade M, KD och SD av. Och det hänvisades till ett 3 år gammalt klipp från TikTok med Magdalena Andersson. Helena, vad säger du om det?
Ja, det var ju ett TikTok-klipp där han tjoade att Magdalena Andersson borde bli statsminister eller någonting sånt där. Men sen så har han även på andra ställen sagt att han har varit öppen med att han är vänster. Han har också gjort en sång där han har sjungit tillsammans med den andra influensern Johanna Nordström, tror hon heter, om att Ebba Busch är en farlig politiker och borde avgå och så vidare. Så att det kanske inte är alldeles... svårt att förstå att de var tveksamma till det där och hoppade av. Och sen är det väl också det att det har varit ett enormt tryck på dem. Jag har förstått att de har fått så många förfrågningar. Inte bara från vanliga traditionella medier utan från alla möjliga.
Jag tror också att det spelar in att det var DN. Därför att de regeringspartierna är ju så enormt irriterade på DN under den här mandatperioden. Och tycker att de har svikit.
Stort tack Fredrik Fortenbach och Helena Gissén, Ekos politikkommentatorer. Det var allt från oss i Almedalen idag. Producent Gustav Fransén och tekniker Jakob Laller. Jag heter Pia Fridén. Du leva och vill du långsamt våga natta och våga natta. Det är fel det här. Det räcker jättebra. Tack så mycket.
Idag kom beskedet att regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död.
Och han är mest känd för tv-programmen Vilse i pannkakan, Lillstrumpa och Syster Yster och sitt arbete för Teater Brunnsgatan 4. Jens Wieselblad Nilsson, skådespelare och komiker, du har arbetat och umgåtts mycket med Staffan Westerberg. Hej Jens!
Hej, hej, hej. Ja...
Hur reagerade du på beskedet idag att Staffan Westerberg gått bort?
Ja, alltså det kanske inte var helt oväntat. Han var ju ändå 92 år, men jag pratade med honom i fredags och då lät han ändå hyfsat pigg och sådär. Så det var ju det är en liten chock såklart. Det är otroligt sorgligt att han fick lämna oss. Han kommer att vara saknad.
Du spelade Staffan Westerberg som ung i en uppsättning för 20 år sedan. Hur var det att lära känna honom vid sidan av scenen och också lära känna honom genom att gestalta honom, om du förstår vad jag menar?
Ja, men alltså han var så otroligt hjärtlig och det kändes så enkelt liksom att hänga med honom. Han var ju betydligt äldre såklart än vad jag är, men han det spelar liksom ingen roll. Han kändes otroligt barnslig. Och det är väl det som var liksom lite av hans storhet, att han kunde vara det barnsliga men också det fina, vackra, poetiska och vuxna. Liksom. Han hade hela spektrat. Så det var lätt att lära känna honom och det kändes som en kompis väldigt tidigt.
Vad skulle du säga att du har lärt dig av Staffan Westerberg?
Ja, vad jag inte lärt mig höll jag på att säga. Men han var ju väldigt mån att man skulle må bra, och han sa någon gång så där att repperioden är en sån stor del av skådespelarens liv, att har man inte trevligt och roligt och tar hand om varandra då då går en stor del av livet till spillo. Så det är en sak som jag har tänkt väldigt mycket på, att det är så viktigt att ta hand om varandra när man jobbar och umgås. Och, men han var ju liksom, han har ju varit en jättestor inspiration, för han var ju så otrolig, han var ju ett geni skulle jag säga. Med allt han kunde och gjorde för liksom människorna som han arbetar med.
Och om vi ska prata lite då om hans konstnärskap, han var ett geni, sa du. Hur skulle du beskriva hur han var som konstnär och det han gjorde?
Jag brukar säga att han var som sin egen genre. Det var svårt att veta liksom, vad är det man tittar på ibland när man såg hans föreställningar. Är det poesi? Är det buskis? Är det liksom drama? Vad är det för någonting? Han var liksom, han var allt. Han var otroligt på liksom vad. Han var folklig och han var svår, om man får uttrycka det så. Han gick liksom sin egen väg och sitt hjärta, trots liksom att det fanns liksom inga gränser för honom.
Mm. Det är mycket det. Förlåt.
Fortsätt. Nej, men han var otroligt liksom. Han var ju en stor del av hela teatern. Han var liksom regissör, han målade, han liksom, han var en sann konstnär och levde för konsten på ett sätt som var otroligt att se.
Det är ju mycket det här han har blivit förknippad med.
Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
Storpotäten ur barnprogrammet Vilse i pannkakan sändes första gången i SVT 1975. Jens, visst var det så att Staffan Westerberg blev rätt knäckt av att flera påstod att de mått dåligt av det här barnprogrammet?
Ja, alltså han kanske inte uttryckte det så där öppet att han blev, men det är klart, han var ju också bara en människa liksom, och han förstod väl aldrig riktigt det där, tror jag, utan han beskrev det någon gång att han gick på gatan och tittade ner ibland liksom under den här tiden i gatan, men så när han lyfte blicken några år senare så märkte han att folk tittade på honom och log, så att någonstans så gick det där väl över då. Men det är klart att det var nog säkert knäckande för honom och tufft.
Men han kom över det där?
Ja, han fick ju sin upprättelse. Jag menar, de senaste åren har han ändå liksom blivit mer och mer uppskattad. När man pratade med honom så hade han ju många som ringde honom och ville ha hans hjälp i allt från röst. Han var alltså otroligt vackra och härliga röst liksom, och gjorde Sommar i P1. Och, ja, han var väldigt glad över att han var stolt över det han hade gjort. Så att på något sätt så fick han någon slags upprättelse och han känner av den.
Mm. Tack Jens Wieselblad Nilsson, skådespelare och komiker. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.
Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Här närmast nyheter från Ekot klockan 11. Och efter det en repris av Dagens Sommar i P1. Dagens sommarpratare är författaren Amanda Romare. Hon kommer bland annat prata om att undvika döden, att hitta sin plats på jorden och att plocka potatis. Producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Ludvig Mats. Själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.